Det är torsdagen den 8 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till ett nytt år med Ledarredaktionen. Vad kul att ni har hängt med oss in i 2026. Hoppas ni fortsätter med det och att ni får stort utbyte av lyssningarna framöver. Det nya årets stora nyhet ute i världen än så länge är förstås den amerikanska aktionen mot Venezuela. Då huvudstaden Caracas och några andra orter angreps med flyg, då specialförband landsattes och grep president Maduro och för honom ut ur landet. Nu står han som ni vet anklagad för brott i New York. En aktion som förstås väckt uppmärksamhet och vållat stor diskussion. Och här finns det ju förstås massor av obesvarade frågor kring vad som har hänt och vad det här innebär för framtiden. Och i alla fall några av dessa ska vi ta oss an idag. Och då är jag glad att presentera årets två första gäster i podden. Nämligen Leon Poblete, docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet och aktiv inom demokratirörelsen i Venezuela. Varmt välkommen hit, Leon.
Tack så mycket, tack så mycket.
Och så min kollega på Sida, välbekant för lyssnarna, Olof Ehrenkrona. Varmt välkommen du också, Olle. Jaha, det har alltså gått en knapp vecka sedan det amerikanska angreppet. Leon, bara kort för dig personligen. Vad var din första reaktion när du fick nyheten?
Ja, jag har tänkt lite grann på det här och måste säga att jag blev väldigt överraskad när jag hörde detta. Det kändes lite som en film. Men nu efter några dagar när jag har tänkt igenom det här med lite, man har smält in lite av allt som har hänt, så är jag egentligen inte så överraskad. Nu måste jag liksom ändra mig lite grann där. Med tanke på att det här har hänt liksom så länge och ja, egentligen så hade man, alltså, man hade ju fått väldigt mycket signaler om att det här skulle kunna hända med tanke på att det har funnits en del liksom, militärer utanför Venezuelas kust liksom, under några månader och en del soldater och liksom, stridsflygplan och så vidare. Och sen att det har pågått så många förhandlingar med Maduro liksom, i väldigt många år så att återigen, jag blev väldigt förvånad, överraskad, men samtidigt så är det egentligen inte så konstigt att det här har hänt, vill jag säga med detta.
Mm. Blev du glad, positivt överraskad över nyheten?
Jag måste säga att jag blev väldigt glad. Maduro har ju lett en väldigt grym diktatur de senaste åren efter Chavez också då, så att som venezolan och sen såklart som akademiker som har följt upp det här ganska länge så ser jag det här som en väldigt positiv förändring för Venezuela och en öppning mot demokratisering.
Mm. President Nicolás Maduro är alltså borta, men än så länge sitter ju regimen kvar. Leon, det är förstås tidigt att bedöma, men vad tror du? Kommer regimen sitta kvar eller vad sker härnäst?
Man måste se det här som en process, en långsiktig process som kommer att ta tid. Just nu så har Delcy Rodriguez fått den här rollen av att leda den här processen framåt i Venezuela. Hon är en del av diktaturen, så hon har varit med och designat hela det här systemet sedan i början. Så Maduro är borta, diktatorn är borta, men diktaturen är kvar, om man säger så. Alla personer med nyckelroller i diktaturen är kvar i landet. Så att det är svårt att se i det korta loppet att det här kommer att leda till en demokratisering. Bara så där lite, om man tänker liksom lite fort så. Men det finns en tanke i det hela om man tänker liksom på en långsiktig process som kommer att ta olika steg för att kunna nå dit man vill.
Har ju mycket kontakt har du hunnit haft med människor som bor i Venezuela och vad har de i så fall sagt sedan den 3 januari?
Absolut, jag har väldigt mycket kontakt dagligen med folk i Venezuela, med vänner och släkt och så vidare. Ja, de har också fått väldigt mycket glädje av den här nyheten, men repressionen i landet finns återigen, diktaturen är kvar, så man är rädd att gå ut liksom på gatorna och visa glädjen och liksom, ja, men fira helt enkelt. Utan folk pratar om detta och är glada att Maduro är borta. Man kan inte visa det här ute på gatorna som sagt. Samtidigt så är man också orolig inför liksom, vad som kommer hända nu med tanke på att de här individerna som jag nämnde nämnde tidigare är kvar i liksom den här övergången så att säga. Och det finns väldigt mycket osäkerheter som gör att folk liksom är oroliga då. Att repressionen liksom är där och militären är ute på gatorna också. De är liksom en del av diktaturen. Så att osäkerheten är stor just nu.
Mm. För det där var lite nyfiken på. De första dygnen efter Maduros bortförande då, det kom ju en del bilder som visade att folk ändå var ute med flaggor och hyllade och sådär. Men det är ingen generell bild menar du, utan de flesta förhåller sig än så länge ganska försiktiga när det gäller sådana scener.
Ja, alltså de första, som sagt, många blev överraskade, inte minst diktaturen. Så att såklart fanns en liten lucka där liksom, för att kunna visa att man var glad. Men sen har ju diktaturen kunnat liksom ändå omorganiserat sig och kommit ut liksom på gatorna och förtrycket liksom är kvar och folk är rädda såklart att okej, vad händer nu då när den här personen har fått den här rollen, Delcy Rodriguez och hennes bror också då, Jorge Rodriguez som är talmannen för deras parlament då, vilket gör att såklart man ser att det här systemet inte är borta och folk blir oroliga och tar risker liksom, för att man vet hur grymma de är liksom. Man blir fängslad, man försvinner eller så måste man liksom lämna landet, så att man vill inte ta för höga risker tills man kanske vet lite mer hur den här processen kommer att utvecklas framöver.
Hur framställs det här i de regimkontrollerade medierna? Hur försöker man så att säga förklara och berätta om det här?
I Venezuela så är det såklart, de kontrollerar ju liksom allt media där, men som tur så har man idag internet och sen är det mer än 8 miljoner venezolaner som har lämnat landet. De är ju såklart informerar folk som är där och folk har liksom access till internet på ett eller ett annat sätt, så att man informerar sig såklart samtidigt med det som händer, men deras, alltså regimens media såklart, de är ju liksom en stor apparat av propaganda om att det här är amerikaner och imperialismen och att de kommer att hämta tillbaka Maduro och att det här nu alla som har tillbaka till det här, om man firar så ska man liksom få konsekvenser och bli fängslad och så vidare, så att de använder det här för att få folk att känna sig rädda helt enkelt, att det blir konsekvenser och att de har kontroll över landet, att Maduro är borta men att de är kvar liksom, att hela det här systemet kommer att fortsätta och att de blir ännu liksom, de kommer att ha ännu mer kontroll nu för att de vet liksom vad som händer och att de kommer att hitta de här personerna som hjälpte till amerikanerna att hitta Maduro.
Mm. Vi ska återkomma till läget i Caracas och Venezuela. Jag ska släppa in Olle först. Vad tänkte du när du hörde och fick nyheten i helgen att USA hade genomfört den här aktionen? Var du överraskad?
Nej, jag var inte så överraskad, men jag tänkte så här att nu gäller det att få reda på vad de egentliga avsikterna är bakom den här aktionen. Mm. Jag har ju följt den här administrationen ett tag och vet ju hur den ser ut och hur den tänker. Och därför var min första reaktion var att vi skulle avvakta presskonferensen som Trump höll. Gällde bara det här Maduro och befria Venezuela från Maduro eller fanns det vidare syften? Och dessvärre var det så att det var det senare som gällde. Att det var inte en avgränsad operation för att få bort Maduro och inleda en överläggning med den demokratiska oppositionen, utan det var en operation för att komma åt den venezuelanska oljan och betala tillbaka för oljebolagens bidrag till kampanjerna. Och den här bilden har ju redan bara förstärkts. Det senaste från Trump var ju att den här situationen skulle vara i flera år. Det vill säga att regimen skulle ha flera år på sig att fortsätta förtrycket. Och J.D. Vance bekräftar ju det idag också. Att USA anser sig ha rätt till de venezuelanska naturtillgångarna. Och man anser att man har rätt eftersom det är ett grannland och man disponerar över grannländernas suveränitet enligt den nya amerikanska säkerhetsdoktrinen. Vad så mina tankar gick.
Leon, vill du kommentera det direkt? När du hör Olles analys, delar du den?
Nej, inte riktigt. Jag förstår varför Olle har de här tankarna och det är såklart det man läser i media och man har inte tillgång till en annan information. Men jag måste ju säga så här att först och främst då är det venezuelanerna som har bett om det här. Så det här är inte Trumps idé från början att han ska komma in i Venezuela och befria landet som Ole är inne på. Då. Venezuelanerna, och då pratar jag om demokratiska rörelsen, har ju funnits med liksom länge i det här. Vi har kämpat i många, många år. Jag själv har suttit i en del av de här dialogerna och förhandlingar. 2020 så var jag representerade den demokratiska rörelsen i Sverige som utsett ambassadör för den övergångsregeringen då. Sverige var med och som regering och organiserade några möten. Vi fick med en del olika aktörer på de här mötena som Kina, Ryssland, Kuba och så vidare. Och det jag vill säga med det här är att vi har ju haft de här konversationerna, de här dialogerna i ganska länge, i flera år faktiskt, om att det här är en möjlighet då. Den möjligheten var inte någonting som var väldigt populärt då att man skulle liksom komma in i landet med, på det här sättet. Så det gick inte helt igenom då. Och då försökte vi på alla möjliga sätt att få bort Maduro genom dialog och olika förhandlingar. Det har pågått i flera år. Vi har liksom deltagit i olika, senaste valet till exempel. Det fanns inte förutsättningar för det här valet, men vi ställde upp ändå när Maria Corina Machado inte fick liksom ställa upp för valet, men då blev det ju Edmundo González som blev liksom presidenten, den valda presidenten då. Så vi har liksom försökt på alla möjliga sätt att liksom leda den här processen framåt med förhandlingarna. Maduro har ju fått väldigt många olika möjligheter för att få en bra deal, men han har inte tagit någon bra deal. Han har ju skaffat sig den här situationen själv. Och såklart så är oljan en del i den här förhandlingen, så det är klart USA tänker, what's in it for me liksom, varför ska vi göra detta? Och såklart så måste man liksom erbjuda någonting som finns där, och nu måste man säga att amerikanerna tar inte liksom oljan till dem, utan oljan idag finns redan hos kineserna, ryssar och kubanerna. Så kineserna är de som köper liksom mest olja som finns i Venezuela, fast man betalar inte tillbaka för att det finns så många lån i landet, så de pengarna som kommer in går direkt till lån, så de betalar egentligen ingenting då till Venezuela. Samma sak gäller med Ryssland, och de pengarna som kommer till Venezuela, de kommer inte till folket, det är regimens pengar, det är liksom diktaturen som tar del av de här resurserna, så venezuelanerna har inte haft tillgång till de här resurserna på jättelänge. Och diktaturen har monterat ner hela oljeindustrin under många år, vilket gör att det är liksom, det finns ingen produktiv industri så att säga. Under 80- och 90-talet så var det en del utländska företag som drev hela oljeindustrin, de gjorde stora investeringar. Allt det här försvann under de senaste 25 åren, vilket gör att det behövs ungefär 100 miljoner dollar för att kunna få tillbaka en oljeproduktion på de nivåerna som man har haft tidigare, innan Chavez så att säga. Och det här är såklart en del amerikanska bolag och amerikanska intresse som finns med för att kunna dra framåt det här. Så förlåt, det blev lite långvarig, men ja.
Nej, det går bra. Olle, vill du kommentera detta?
Ja, alltså det är ju precis som du säger, Leon, att det här är en långvarig process, och den har ju rattats från länder i Mellanöstern. Det har funnits skandinaviska länder inblandade i det här. Vi har haft en långvarig dialog och det har gått fram och tillbaka. Och det är riktigt, helt rätt. Jag har ju sett en del själv under min tidigare yrkesbana. Men det som är intressant är ju det, vad det finns det för plan för fortsättningen. Och där menar jag ju då att det var oerhört olyckligt av Trump att avfärda Machado som han gjorde på presskonferensen, istället för att öppna för en dialog, en öppen dialog med den demokratiska oppositionen. Och det är inte bara hon då, utan det finns andra också. Man har ju uppenbarligen inte velat göra om misstaget från Irak, det vill säga avveckla alla institutioner. Men man kan ju heller inte arbeta med föreställningen att de här som sitter kvar för regimen gör det med god vilja. Och den amerikanska planen finns knappast vad jag kan se. Utan man legitimerar nu det här fortsatta förtrycket som vi redan ser tendenser till. Så att, och det finns inga inga tydliga deklarationer från USA att man ska verkligen inleda en demokratisk transformation av Venezuela. Man säger ju dessutom att det är inte bara venezuelanska folket som ska få de här oljepengarna, det är också USA. Trump säger att jag kommer personligen att ansvara för fördelningen av de här pengarna. Det är ju inte en sån där omedelbart förtroende om man uttrycker sig försiktigt. Det är väl så att Rubio har varit mycket engagerad i Venezuela tidigare och han har drivit det här tillsammans med Steven Miller. Men frågan är, har han någon kontroll över den fortsatta utvecklingen?
Okej.
Jag frågasätter det starkt.
Okej, Leon, vad Olle säger då, dels att man förklarar att man ska styra landet, man ser ingen omedelbar övergång till demokrati, man kommer låta regimen sitta kvar med alla sina institutioner och man avfärdar delvis den demokratiska oppositionen. Hur orolig gör de signalerna från USA dig?
Återigen, det har gått väldigt fort det här, så känslan är lite fram och tillbaka, och sen jag tror att strategin och hur man tänker också förändras nästan dagligen på hur man ska liksom ta sig framåt här, inte minst också när det gäller den informationen som kommer från USA. Först så tänker man såklart att hur kan man ta sig fram i en sån övergångsprocess mot demokratisering utan den rörelsen som representerar och kämpar liksom för demokrati, och i det här fallet så är det Edmundo González och Maria Corina Machado. Så för oss så är det självklart då att våra ledare ska finnas med i den här processen som en del av liksom övergångsregeringen, inte minst dem. Men såklart vill vi att det är liksom de som leder fram hela den här processen. Å andra sidan så igår så kommer Marcos Rubio och berättar att det finns en plan då med tre olika faser, och man ser det här som en långsiktig process då, där man tänker på att just nu måste man stabilisera landet. Och det här är också tankar som vi har diskuterat tidigare liksom från den demokratiska rörelsen liksom som jag har jobbat med. Att en sån transition kommer att ta tid. Det är ingenting man kan göra liksom över dag. Och det de menar är att nu finns det liksom ganska mycket kaos i landet. Och tyvärr så är det liksom de flesta oppositionsledare så att säga liksom inte i Venezuela, utan man är liksom runt om i världen. Och då menar då Trump och hans administration att det inte finns en förmåga att kunna ta kontroll över militärerna till exempel, och att man måste också liksom ändra alla de här institutionerna. Så de har presenterat tre olika steg, att nu måste man stabilisera, sen måste man liksom gå till en ekonomisk återhämtning, och sen liksom sist en politisk övergång till demokrati. Så det är den planen som den amerikanska administrationen har presenterat nu, och det är också lite grann den planen som vi har ju på ett sätt liksom diskuterat tidigare, men kanske inte i den här konstellationen och på det här sättet, men de tankarna har ändå liksom funnits där liksom på ett eller ett annat sätt. Så att det är en komplex process, och det finns tyvärr inga liksom lätta åtgärder, så det krävs liksom komplexa åtgärder, och man kan gilla eller ogilla Trump, men i det här fallet så finns det tyvärr inte så många andra alternativ heller för oss så i Venezuela att gå liksom igenom den här processen utan deras stöd. Det behöver inte betyda att de ska finnas med i den här processen som leder fram det, men att gå igenom den här processen utan dem skulle jag också se det som väldigt svårt.
Okej. Vi ska gå över till Olle lite av den amerikanska sidan. Du har redan varit inne på motiven från Trump-administrationen, men utifrån vad vi vet idag, vad skulle du säga är svaret på frågan, varför gjorde man så här?
Ja, svaret har ju getts av Steven Miller nu senast i går, att det är den amerikanska säkerhetsdoktrinen som gäller. Venezuelas suveränitet måste underordnas de amerikanska intressena, och det är våldet som är det viktigaste förändringsmedlet, force som man får. Det finns ju en väldigt besvärande intervju igår med CNN på det temat. Mark Rubio sa ungefär samma sak på den första presskonferensen, när han säger att nu vet vi att jag har en president som säger samma sak som han gör. Och ja, med tanke på vad Trump brukar säga så är ju det är ju mer ett hot än ett löfte. Men jag kan förstå Leon, jag kan förstå oppositionen i Venezuela, hur de ser på det här. Men Jag tycker det finns anledning att vara väldigt bekymrad. Jag tycker EU har intagit den rimliga hållningen, nämligen att en demokratisering av Venezuela måste bygga på att man ger den demokratiska oppositionen stöd. Det är inte ens en opposition. Det är ju de vann ju valet. Maduro är ju en valfuskare. Han sitter ju kvar fullständigt illegitimt. Va? Och det är alldeles kristallklart att oppositionen har uppträtt med stort ansvar och stor förmåga egentligen i förhållande till att de har varit en diktatur. Den här omyndigförklaringen av dem som man ägnar sig åt från Washingtons sida är jag oerhört skeptisk till.
Leon, känner du dig omyndigförklarad av Washington och Trump?
På vilket sätt menar du?
Ja, Olle beskriver då som att oppositionen i Venezuela har blivit omyndigförklarad av USA. Mm. Du som del i demokratirörelsen, upplever du att det är så Washington ser på er?
Jag ser, alltså, Trump är en väldigt kontroversiell person, och han är precis som Olle var inne på, liksom, han säger saker, han lovar saker, men sen han kanske inte alltid gör det då. Jag tror man måste vara ändå lite försiktig även i den här situationen med vad han ser och vad han gör. Jag tror att han vill återigen, han har sina väljare, han har sina följare, och han vill ju ses som en stark ledare som gör saker, och då liksom passar han på nu och använder den här situationen för att visa dem liksom att han faktiskt gör det han har lovat, han har sagt det, såklart. Men det som händer i praktiken kanske liksom blir något annat, i alla fall liksom i det här fallet då med Venezuela. Ja, det är klart att jag håller inte med, såklart, att det han har sagt att Maria Corina Machado inte har den legitimiteten liksom i landet för att leda övergångsprocessen. Jag håller inte alls med, utan hon har ju det, och Edmundo González som har fått liksom över 70% av rösterna i det senaste valet, så att de har ju såklart liksom hela det här stödet, så han kunde ju ha varit lite försiktigare när han pratar om detta, tänker jag, såklart. Men återigen, det är en komplex process. Jag vet inte riktigt vad som pågår i hans huvud när han liksom uttrycker sig i det här fallet. Jag skulle önska att han skulle visa mer, såklart, stöd också offentligt liksom för demokratiska rörelsen, eller i alla fall vara lite mer försiktig liksom i sina utlåtande. Men det är som det är. Jag håller med också, Olle, att EU kanske har tagit en lite försiktigare roll i alla fall i början, men samtidigt så skulle vilja man se mycket mer stöd i den här processen. Och sen också att man liksom ger venezuelanerna liksom en röst och inte liksom bara vinklar det mot Trump och vad som är liksom fel eller rätt liksom enligt internationell rätt, utan faktiskt liksom lyssna på venezuelanerna och vad de vill. Det tror jag liksom är väldigt viktigt att få fram här.
Vi ska prata lite om vad det här innebär i ett större perspektiv. Olle, du skrev ju en text i veckan hos oss där du sa då att Trump genom den här aktionen har skjutit ett grundskott mot den regel- och normstyrda internationella säkerhetsordningen. Alla förstår ju vad det betyder, men om du jämför det här skottet mot andra skott som har förekommit, hur väsentligt, hur betydelsefullt anser du att det här är?
I den nuvarande situationen är det ju dessvärre väldigt betydelsefullt. Det finns ju två principer som står mot varandra. Det ena är ju folkrätten, och då den formellt kräver av stater att respektera varandras suveränitet och territoriella integritet. Det andra är det som på senare år kallas för responsibility to protect, som kom efter folkmordet i Rwanda. Och som inte minst Jan Eliasson har drivit bort. Det vill säga att det finns ett ansvar för den civiliserade världen att förhindra folkmord och sådana saker. Det var ju det. Den grunden för ingripandet på Kosovos sida och bombningen av Belgrad till exempel. Mm. Det var det som användes som motiv inför interventionen i Libyen när Sarkozy tog ledningen och ställde USA inför fait accompli. Så att det finns de här två principerna som står mot varandra. Det är viktigt att kunna ta tag i en diktator och lyfta bort honom om det skulle behövas. Saddam Hussein giftmördade ju den kurdiska befolkningen till exempel. Men det är också väldigt viktigt att upprätthålla det internationella normsystemet, för små staters rätt till sin egen suveränitet är en grundbult i hela den internationella ordningen. Och det som vi nu ser är ju, och det ser vi i Venezuela och vi ser det i USAs politik gentemot Grönland, är ju rena motsatsen. Och då hamnar man på en linje som är densamma som Rysslands. Mm. Och det vill vi inte. Man delar upp världen i intressesfärer där Latinamerika, Sydamerika och Nordamerika är amerikansk intressesfär, och där Amerika ska disponera över de andra ländernas suveränitet. Och sen så har man en annan intresse i Sverige, Asien, och sen har man en i Europa. Och där är det ju en öppen fråga om amerikanerna stöder Putin eller om de stöder EU.
Olle, utifrån de här två principerna du beskriver och ställer upp, hur värderar du här jämfört med tidigare så att säga kontroversiella fall, Irakkriget, du har redan nämnt interventionen i Serbien och Kosovo, och eller för all del det amerikanska ingripandet i Panama 1989 eller Granada 1983. Är det här värre än alla dem så att säga, eller hur ska vi jämföra?
Ja, det är svårt att veta när vi har sett slutet på den här historien. Om vi antar att amerikanerna skulle sätta sig ner med oppositionen och regeringen och få till stånd en process som innebär att den legitima oppositionen som har vunnit valet också får utöva den politiska makten. Det blir fria val i Venezuela. Om vi antar att det är en sån process, då liknar den ju mer det som heter Panama och så. Men om man inte gör det, utan man framhärdar i den doktrin som är satt på papper, den amerikanska säkerhetsdoktrinen, då säger man till Mexiko, ni måste underordna er vårt anspråk på livsrum. Och man säger till Kanada samma sak, man säger till danskarna samma sak, man säger samma sak till alla stater i Sydamerika. Det här är inte ett sätt att bygga en fredlig värld. Det är ett sätt att bygga en mycket, mycket farlig värld. Och det är det som den nuvarande amerikanska administrationen håller på med. Och vi ser ju det på uttalarna. Det är våldet som gäller. Inte den legala ordningen. Folkrätten beskriver Steven Miller som niceties. Och de kastar man ut genom fönstret. Men det är folkrätten som den har utvecklats sedan andra världskriget med yttersta skyddet från alla stater som är mindre än supermakten.
En fråga till, Olof, om vi tar historiska paralleller. Är vi tillbaka vid den rena kanonbåtsdiplomatin där man helt enkelt la båtar utanför misshagliga emirer och hövdingars huvudstäder och sa så att nu gör ni som vi säger, annars skjuter vi sönder er? Är det där vi är igen, så att säga?
Ja, det är vi. Alltså det är lite... Jag sa det till någon häromdagen att det är lite karma över det här, för det här är ju lite Danagälden. Vikingarna seglade upp för Themsen och Sälen och sa att vi bränner alla era hus och fastigheter om ni inte betalar pengar till oss. Och sen åkte man iväg med högar av silver och guld tillbaka till Skandinavien. Det är inte bara Monroe-doktrinen där, det är ju faktiskt plundringståg som ligger i förlängningen av den här diskussionen om naturresurser. För Trump är ju oljan helig, det här är ju hans 30, 40, 50-tal liksom. Och sen har det tillkommit de här rare earth metals, där det inte är fråga om vem som har metallerna, utan det är frågan om att USA har inte kapacitet att utvinna dem. Det finns sådana här jordartsmetaller över hela jorden. Det är bara att amerikanerna inte utvecklat teknologin, utan det är bara kineserna som har den. Och det spelar liksom ingen roll om man har access till marken om man inte kan utvinna naturresurser.
En fråga till, Olle. Om vi då jämför med Danagälden, alltså såväl Knut den Store som Olof Tryggvarsson, de hade ju boots on the ground så att säga. De kunde ju verkställa sina hot. Vilka möjligheter har Trump egentligen det, med tanke på att han samtidigt har lovat sin, på den inrikespolitiska fronten, att inte föra krig, att inte få hem stupade soldater, att USA inte ska dras in i oändliga historier som Irak och Afghanistan? Sitter han lite i en fälla där, eller vad tänker du om det? Hur mycket möjlighet har han att fortsätta agera våldsamt? Ja, du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men alltså han agerar genom hot, och det är frågan hur mycket hot som den här diktaturen som fortfarande är kvar förmögen att svälja.
Ja.
Det vet vi.
Men riskerar han hamna i en situation där han inte kan så att säga verkställa sina hot för att han har lovat sina egna väljare en helt annan sak? Kan det uppstå ett sånt dilemma?
Ja, i grunden struntar han i sina egna väljare, utan det här handlar om otillräknelighet mentalt från hans sida. Och sen används den av de som finns i hovet som manipulerar honom. Och det går från den ena dagen till den andra. Det som ju är hans stora problem just nu, det är ju den här det är ju det här skottet igår i Minneapolis. Alltså mordet på 37-åriga ensamstående mamman med barnet. Där man inte bara skjuter henne olagligt utan dessutom förhindrar den läkare som finns på plats att sätta in första hjälpen. Han fick inte ens ta hennes puls. Det här IC-eländet som man har dragit igång, det är ju, det gör ju USA till ett laglöst land på federal nivå. Och det här är ju ett inrikespolitiskt problem som bara kommer att växa. Epstein-affären är ju bara en västnattväkt mot det som ligger i förlängningen av IC.
Okej. Jag säger du, Leon, du tog Olle upp det här på en geopolitisk och mer principiell nivå. Vad tänker du om de farhågor som Olle har här?
Alltså, jag håller med såklart liksom, med det mesta Olle säger. Liksom, om, vi måste ju leva i en värld där vi följer såklart liksom, lagar och regler och vi kan liksom, komma överens och sitta och ha en dialog liksom, och inte genom våld. Jag har liksom, mer en öppen fråga i den här diskussionen. Liksom, är folk rätt så att det, liksom, det skyddar nationer, stater, men inte liksom deras befolkning. I det här fallet så har vi sett liksom att Maduro eller diktaturer, inte bara Maduro men en del diktaturer, faktiskt gynnar liksom av att de här mekanismerna finns. För det är egentligen det som håller dem kvar. Liksom. Jag menar, folk i de här länderna har inte en chans nästan. I vissa fall gör de det, men i många fall så är det nästan omöjligt att få bort liksom en diktator. För att de, liksom, de styr hela systemet. Och samtidigt så har de liksom skydd internationellt just för att ingen kan göra någonting åt dem liksom på ett dagligt sätt. Så tanken är mer här, liksom, kanske man måste se över de här mekanismerna och hitta andra lösningar framöver. Som sagt, en öppen fråga. Det är inte jag som kan bestämma det, men jag kan tänka mig att man behöver liksom hitta andra lösningar för att kunna skydda folk så att det inte liksom begås brott mot mänskligheten, som i det här fallet har Maduro och diktaturen gjort då. Det finns ju liksom öppna processer i ICC i Haag liksom, för brott mot mänskligheten till exempel. Och det finns väldigt många olika organisationer, internationella organisationer som har liksom visat på all förtryck liksom, och brott mot mänskligheten som har skett och som sker fortfarande i Venezuela. Men de har varit skyddade liksom, av internationell rätt liksom, av folkrätten och så vidare. Så för mig är det också en öppen fråga. Liksom, är det här något som skyddar faktiskt liksom, de som sitter i makten eller liksom, vanliga människor?
Ja, Olle, vill du ta dig an det?
Alltså det för jag säga, det där är alltså, det jag säger där, RPT, alltså Responsible to Protect, det handlar ju om befolkningen. Mot då den formaliserade folkrätten. I Europa gjorde vi ju så 1974 att vi slöt ett Helsingforsavtal och sen har vi byggt vidare på det. Och det säkrar ju både folkens frihet och staternas suveränitet. Och det var ju på basis av Helsingforsavtalet som Östeuropa befriades, som Ryssland faktiskt avsade sig kommunismen och förtrycket. Och fick 10 och 15 år ändå av relativ frihet. Va? Så att, men jag håller med det, jag har en absolut en poäng här. Att man får inte vandra i en situation där man bara skyddar så att säga, diktatorerna för att förtrycka folket. Eller ger dem rätt att förtrycka folket. Men man måste också vara medveten om att det man gör när man så lyfter bort dem. Det måste ju ske omdömesgilt och med gränser. Det som amerikanerna nu visar upp är en total gränslöshet. I retoriken. Kommer det att manifesteras på marken? Det vet vi inte. Men vi hör ju vad de säger och vi hör utrikesministern som säger att det som presidenten säger det, så blir det också. Och då är jag väldigt bekymrad över läget. Inte bara i Venezuela utan globalt. Det är en riktigt farlig situation vi är inne i nu. Riktigt farlig är den.
Innan vi slutar tänkte jag att vi ska återknyta lite till Venezuela och vad som faktiskt händer där. Leon, hur är det med hur stark förankring har Maduros diktaturregim? Hur lojala är statsapparaten och myndigheterna och militärmakten och så vidare? Alltså hur mycket är det som skulle behöva förändras för att det verkligen skulle kunna bli landet skulle gå i en annan riktning?
Ja, som akademiker så måste jag gå tillbaka till litteraturen lite grann här och Ekonominobelpris 2024 var ju Acemoglu och Robinson. De pratade om extraktiva institutioner och inklusiva institutioner. Och i deras ramverk så menar de att när man hamnar i en sån situation då, där man har extraktiva institutioner, det vill säga institutioner som är där för att liksom ta resurserna liksom från samhället, från en stat så att säga, är det som är syftet liksom med dessa. I Venezuela så är det som har blivit extraktiva institutioner. Så det är inte bara Maduro. Att man tagit bort Maduro och sen pratar om lojalitet här liksom till Maduro. Det är svårt att se det på det här sättet. Utan här finns en lojalitet och det finns intresse för och tar resurserna från landet och berika sig själva, liksom bibehålla makten, och det här systemet är kvar. De har byggt upp det här systemet så det skulle gynna hela liksom, den här strukturen, och därför måste man ta bort hela det här systemet, de här extraktiva institutionerna, och liksom, såklart ersätta dem med inklusiva institutioner som får med befolkningen där liksom, ja, men, olika partier och kandidater kan ställa upp för val. Det finns vanliga demokratiska liksom, mekanismer, och det finns inte just nu, så man måste ändra hela det här systemet i den här övergångsprocessen så att säga. Men jag skulle inte prata om lojalitet, och det ser man nu som exempel då, att det är klart att det har funnits samarbete internt för att få bort Maduro, så att där finns sprickorna, och det som är bra är att de här sprickorna kommer att fortsätta nu under den här processen, och det kanske är också lite det som är tanken då från Trumps perspektiv då, att de själva ska så att säga kollapsa internt.
Får jag säga en sak som är viktig här, att igår då så lämnar USA 66 stycken internationella organisationer som alla har det gemensamt att de ägnar sig åt fred, verkar för fred, de verkar för rule of law, de arbetar mot korruption. USA har ju aldrig erkänt ICC. Man har ju till och med utsatt ICC för sanktioner. USA uppträder som den främsta förespråkaren i väst nu för internationell laglöshet. Det är ett jätteproblem vi har framför oss så länge den här administrationen fortsätter. Det finns ju tendenser, det finns ju goda institutioner i USA också. Men på federal nivå så ser vi nu en utbredd laglöshet och som till och med vänder sig mot de egna medborgarna. Mm.
Olle, jag undrar bara vad du tänker kring att, för att din position kring USAs agerande, så här, det tror jag alla förstår och håller med. Men när du ändå pratar med Leon som då är representant för en demokratirörelse som ändå känner ett visst hopp inför den här utvecklingen, uppstår det liksom en glipa här mellan vad du ser i helheten och det enskilda exemplet, eller hur ska vi tänka kring det?
Jag har ju träffat en syrianska opposition också i andra sammanhang. Jag har förståelse för både vad man känner och vad man gör. Jag har fullt förtroende för att den venezuelanska oppositionen har rätt demokratiska instinkter. De vet vad de vill åstadkomma. De vill ha ett land som är fritt. De vill ha fria val. De vill ha demokrati. Jag är inte ett dugg orolig för den demokratiska oppositionen i Venezuela. Vad jag är orolig för är att man inte är beredd att respektera statens suveränitet i en demokratisk ordning. Det är det som är bekymret. Därför att den amerikanska säkerhetsdoktrinen handlar inte om demokrati. Det handlar om amerikansk våldsutövning som yttersta argumentet för att alla ska inrätta sig efter USAs vilja. Det är ett helt annan typ av incitament. Det är det som styr Mashad och de som har jobbat så hårt genom alla år för att Venezuela ska få ett fritt demokratiskt samhälle. Jag är inte orolig för den kategorin i Venezuela. Jag är väldigt orolig för att de förtrycks nu av den amerikanska administrationen som är gränslös i sin maktfullkomlighet.
Leon, hur orolig blir du när du hör Oles varningar här?
Jag förstår helt och hållet hur han tänker. Jag har, som du hör, lite mer positiva tankar kring just när det gäller Venezuela. Såklart, här måste man också se, det är två olika saker. Det är helheten som precis Olle är inne på, liksom, och den världen vi lever i. Absolut, jag håller med, och jag har sagt det tidigare. Vi måste följa regler, vi måste följa de ramverken som finns för att vi ska kunna leva liksom, i fred. Men samtidigt så måste man se de enskilda fallen som finns och hur kan man hitta lösningar. I Venezuelas fall så har man försökt att hitta lösningar i decennier. Alltså chavismen och det här systemet startade för 27 år sedan. Och man har försökt på alla möjliga sätt att liksom komma överens, dialoger och liksom alla olika mekanismer som kan finnas, och det har inte funnits en annan chans. Så de själva har skaffat sig den här situationen. Maduro har skaffat sig själv den här situationen. Det är inte vi som har skaffat det. Det är inte liksom folket i landet. Det är inte de här 8 miljoner människor som har lämnat landet som har gjort det här. Och jag skulle vilja fråga Olle då. Vad säger Olle då som alternativ till det här i Venezuelas fall? Nu pratar vi inte helheten som du var inne på, utan hur skulle man ha gjort då? Vad fanns det för andra alternativ för att kunna leda landet mot en demokrati när man har försökt alla möjliga sätt i återigen decennier?
Ja, Olle?
Nej, men alltså, jag tycker lika lite som jag saknar Saddam Hussein så saknar jag Maduro. Det är liksom att lyfta bort honom, ja, absolut. Men sen är frågan vad händer sen? Jag kan säga det att det du säger om Venezuela, det var ju vad man sa i Polen, i Tjeckoslovakien, i Ungern efter 1945. Det nedslagna upproret i Östberlin slutet på 40-talet. Vi hade Ungern 1956 och vi hade Tjeckoslovakien 1968. Efter det så samlade man sig tillsammans med USA och Kanada och skapade Helsingforsavtalet som man sen byggde vidare på, som gav frihet för idéer och människor i Östeuropa. Man startade Helsingforskommittéer överallt i Östeuropa och även i Moskva hade man det. Plötsligt så sprack det här, för kommunismen sprack sönder, upplöses inte. Men det var en frihetsrevolution som drevs av dem själva. Det var de själva som rev muren. Det var de själva som klippte järnridån. Nu har USA gjort en sak som har lyft bort diktator Maduro. Att man sen ska sitta och under flera år cementera det här förtrycket som man alltså talar om. Det tycker jag känns oerhört problematiskt, för att uttrycka sig milt.
En sista fråga till båda. Den närmaste tiden framöver, vad är det vi ska hålla utkik efter när det gäller då situationen i Venezuela specifikt? Vad är det som blir avgörande framöver, tror du?
Ja, det är avgörande hur den här processen utvecklas, hur man får med den demokratiska rörelsen i övergången såklart, och hur får man bort de här extraktiva institutioner just nu då i första fasen, att man börjar liksom med en demokratisering, men sen såklart måste man börja med en stabilisering då av landet så att man släpper alla politiska fångar. Det tycker jag är första steget, och visa att landet liksom går mot rätt inriktning. Det är nästan 1000 personer som sitter fängslade i landet. Man liksom monterar ner hela det här fängelset Helicoide som håller i de här personerna. Steg två såklart är ju liksom låta venezolanerna komma in i landet igen. Idag kommer man in i landet så blir man fängslad om man har liksom uttryck, om man uttrycker sig liksom fel så att säga från diktaturens perspektiv. Så man måste ge rättigheterna tillbaka till befolkningen. Det är ju första steg tycker jag då, för att kunna gå vidare i den här processen mot en demokrati.
Olle, vad tänker du? Du har ju redan sagt vad du befarar, men vad ska vi hålla ögonen på framöver när det gäller uttalanden från USA och så vidare?
Nej, men det är väl, jag tycker det som Leo säger är bra här. Alltså, de politiska fångarna måste friges, oppositionen måste kunna komma tillbaka, det måste finnas en öppen dialog med amerikaner och europeer. Inte minst, jag tycker det är väldigt viktigt att den venezuelanska oppositionen inser vilken betydelse Europa kan ha för att staga upp situationen och förhindra Steven Miller och de här att fullständigt föröda Venezuela och omgivningen. Det är jätteviktigt att man inser det, att Europa kan spela en väldigt stor roll, precis som man har gjort i Ukraina. För att ge Ukraina ett alternativ till en brutal amerikansk makt.
Stort tack för det. Vi får fortsätta följa utvecklingen. Och stort tack Leon Poblete för att du medverkar idag. Och stort tack till Olof Ehrenkrona för att du också är med. Tack så mycket till båda.
Tack så mycket Andreas.
Tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på årets första avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Och precis som förra året så är ni också i år varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också med idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.